Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Igår så presenterade finansminister Elisabeth Svantesson vårbudgeten. Och hon gjorde det mot bakgrund av ett ekonomiskt läge ute i världen som är minst sagt turbulent och svårförutsägbart. Det känner ni säkert till. Vårbudgeten är ju egentligen ingen jättegrej jämfört med den budget som läggs på hösten. Den här gången innehöll den nyheter och satsningar på ungefär 8 miljarder. Det ska jämföras med statens totala kostnadsmassa som ligger på ungefär 1 500 miljarder. Men det var förstås ändå intressant att höra vad det satsas på och hur finansministern ser på det ekonomiska läget. Och jag tänkte vi skulle ägna dagens podd åt att grunna på just det. Hur ser läget ut för ekonomin? Hur går det med återhämtningen? Är den helt inställd nu efter de senaste turerna i Mellanöstern? Hur kan läget i Hormuzsundet och en energikris påverka oss? Hur Trump-säkrad är egentligen ekonomin inför vidare politiska turer? Och inte minst, vad kan och ska politikerna göra mer eller annorlunda för att det ska gå så bra som möjligt för oss på den här oroliga resan vi är ute på? Med mig för grunna på det har jag två gäster, nämligen Susanne Spektor, nationalekonom och chefekonom på Danske Bank. Varmt välkommen hit, Susanne.
Tack, kul att vara här.
Och så Carl Ernlund, chefsekonom på Företagarna. Varmt välkommen hit.
Stort tack.
Jag har ställt den frågan till andra människor förut, men jag ska ta den till er igen. En av er är chefekonom, den andra är chefsekonom. Vad är egentligen skillnad? Är det bara olika språkbruk eller något annat, Susanne?
Nej, men det är ingen skillnad. Jag kollade faktiskt med flera AI-tjänster och de konstaterade att det är bara språkligt. En gång i tiden fanns det någon teori om att det skulle skilja sig, men idag så används de blandat. Och det verkar vara konsensus bland AI i alla fall att det där S-et ska vara på plats.
Mm, okej, okay. Så det är du som är fel ute helt enkelt?
Ja,
alltså du är chefekonom.
Ja, precis. Jag får fundera på min byline där i mejlen.
Jag trodde att det var så att det var en så här liten hint om att vissa av oss är disputerade och andra inte. Kan det vara så?
I sådana fall så får det vara utan S som är disputerat då, eftersom jag är det.
Exakt, det var det. Det var min poäng. Det kanske du också är, Carl, förresten.
Nej, tyvärr. Jag är mycket enkel master graduerad.
Det är inte så illa det heller. Vi övergår till allvaret. Susanne, nu sa jag inledningsvis att vårändringsbudgeten inte är så där jätteviktig, att det inte är så mycket pengar. Det kanske är fel. Vad skulle du säga om du tittar på vad finansministern presenterade för nyheter igår? Fanns det någonting där du tycker är viktigt att nämna eller som är värt att uppmärksamma helt enkelt?
Men jag uppfattar vårpropositionen som till för att gjuta mod i hushållen som återigen känner att läget är tufft. Tycker egentligen inte att det var någon ekonomisk game changer. Man kan verkligen diskutera, och det tror jag vi kommer göra, liksom klokheten i att sänka priset på bensin och diesel när det stora problemet är att det fattas bensin och diesel på världsmarknaden. Ska man inte överdriva Sveriges betydelse för världsefterfrågan, men om många länder gör det så är det ett knepigt läge när problemet är brist.
Okej, okay. Ingen ekonomisk game changer, säger Susanne. Håller du med, Carl?
Ja, det håller jag med om. Det mesta var ju känt sedan tidigare. Regeringen var ganska snabbt ute med just de här bensin- och elprisstödsförslagen. Så att, inte jättemycket att bli överraskad över. Om man får tillåta sig redan nu lite så här gubbgnäll, så man noterar jag att man har en satsning på 250 miljoner för att liksom upprätthålla bemanningen i vården. Och så har man 50 miljoner att rikta ett statsbidrag för att skolor ska köpa böcker. Och då kan man ibland klia sig i huvudet och fundera lite grann på, som du var inne på, om vi har en offentlig sektor med mer än 3 000 miljarder kronor men inte har råd att ha sjuksyror på sommaren eller böcker i skolorna. Är det liksom, varför kommer det i en extra ändringsbudget?
Ja, det är för kraftigt helt enkelt.
Nej, men det är lite sådana där små socker som man vill ha inför valet, antar jag. Men det är okay. Helt oförklarligt.
Men om vi vänder på det, var det något tomrum där? Någonting som ni saknade som hade behövts i det här ganska prekära läget? Vad säger du, Susanne?
Nej, men det är ju klokt i grund och botten att stötta hushåll som upplever att läget har blivit tuffare igen. Man får ju vara snabb och snabbfotad om läget skulle förändras, men det var ingenting som jag tyckte saknades sådär här och nu.
Saknade du någonting, Carl?
Nej, jag tycker generellt, jag är lite budgettaliban, att man ska vara ganska återhållsam i ändringsbudgetar. Så att det är väl bra, men det är klart att bilden av vår ändringsbudgeten är väl ungefär som bilden av mandatperioden i stort. Att det är liksom one crisis after another, och så glömmer man bort lite grann den långa sikten. Men det kanske vi återkommer till.
Susanne?
Ja, men det var precis det jag också tänkte på. Att jag saknar ju egentligen det här långsiktiga perspektivet. Det hör ju inte hemma i en vårändringsbudget, men om man tittar på höstbudgeten också. Det är mycket som är tillfälligt, och återigen kommer det tillfälliga stöd. Jag tycker det där är lite klurigt hur hushållen egentligen egentligen ska tänka på. Att 5 månader med lägre priser, vad händer sen? Eller elprisstöd, blir det dyrt igen? Och just det där skapar ju en ganska oförutsägbarhet för hushåll och företag.
Mm. Håll dig i minnet, vi ska återkomma till det, för det där är ganska intressant. Vi ska börja med att prata dock om världen. Sverige står stabilt i en osäker och oförutsägbar värld, sa ju finansministern igår, och det kände jag lite, det var hennes huvudbudskap när budgeten presenterades, att vi ändå ska känna oss ganska trygga. Sverige står stabilt i en osäker och oförutsägbar omvärld. Carl, håller du med?
Ja, absolut. Det beror på vad man jämför med såklart. Men hon visade en intressant bild, tycker jag, på olika länders då, inslag av olja och gas i sin energimix och respektive liksom, den offentliga skuldsättningen. Och det är klart att Sverige med båda de indikatorerna ligger bättre till än andra länder. Sen är det ju så att ekonomi är så att säga inte en tävling. Det är inte OS att man ska komma först och få guldmedalj, utan vi vill ju gärna att det ska gå bra också för andra länder, inte minst i vårt närområde. Så för Sverige är det ju olyckligt att länder som Tyskland och Italien har ett sämre utgångsläge. Så att, ja, bättre än många andra, men nej, vi befinner oss i en vi är en exportberoende ekonomi, vi befinner oss på en kontinent där många av våra viktiga handelspartners är utsatta. Det kommer drabba även oss.
Okej, men i huvudsak godkänt fick finansministern där. Doktor Spektor, ger du finansministern godkänt för den omvärldsbeskrivningen i stort?
Ja, men man får ju skilja på de direkta effekterna. Där ligger Sverige bättre till än en del andra. Men man ska komma ihåg, precis som Carl säger, så är vi ju ett exportberoende land. Om det skulle vara så att vi får mer liksom, sättning på världsekonomin än vad vi nu ser, då kommer Sverige påverkas mer än en del andra europeiska länder. Och vi är också mer räntekänsliga. Så om inflationen blir högre och centralbankerna höjer räntorna, kommer det märkas mer i Sverige än nere på kontinenten. Så att där är lite blandat. Men Sverige står stadigt. Jag tycker återhämtningen har kommit längre än vad man ofta får bilden av. Så vi står stadigt, men ja, det är blåsigt också. Mm.
En bild som saknades gårdagens presentation, men som fanns med i den i höstas. För det handlar om det att finansministern talade om lågkonjunkturen 2023-2027. Alltså 5 hela år som hon då menar är värre än finanskrisen när det gäller negativt BNP-gap. Vilket väl är då det BNP vi har och jämfört med det vi skulle kunna haft ifall vi inte hade drabbats av kriser. Och alltså att vi befinner oss i det värsta läget där sedan 90-talskrisen egentligen. Vad tänker ni om det? Är det en rimlig beskrivning att säga att vi är inne på 4:e året av en enda lång 5-årig krisperiod? Vad säger du, Susanne?
Nej, men jag håller inte med, och jag tycker den där beskrivningen ger en för pessimistisk bild av svensk ekonomi, och jag tycker också det är rätt svårt att förstå vad man tänker sig att svensk ekonomi skulle ha varit på för punkt då om ingenting hade hänt. Om man drar ut en sån här långsiktig trend och börjar i början av 2000-talet, då är vi faktiskt tillbaka till den långsiktiga trenden, eller vi var tillbaka i slutet av förra året. Och det är ju ganska bra, om man tittar historiskt så har det stämt rätt bra med de konjunktursvängningar som vi har upplevt. Så jag tror att vi är inte så här jättelångt ifrån ett normalt läge. Det är lågkonjunktur, men det är absolut inte så att vi är på en punkt som är längre, liksom, djupare och längre ifrån ett normalt läge än vi var under finanskrisen. Och man kan ju diskutera, ska man dra ut en BNP-trend för hela ekonomin? Men om vi ändå tänker att Sverige är ett land med en viss mängd människor, en viss mängd kapital, så tittar man på den här långsiktiga trenden så får man ju ändå en bild av liksom, hela ekonomins resurser. Och då säger de att ja, det är lite sämre, men inte så där enormt långt ifrån. Och det gör ju att jag i höstas var rätt kritisk till att man lägger en så stor budget när svensk ekonomi har kommit rätt långt i återhämtningen. Nu ser den mer vältajmad ut eftersom vi ser nya och liksom konjunkturmål. Men svårt att förstå den beskrivningen av svensk ekonomi.
Vi ska höra med Carl. Den 5-åriga 20-talskrisen, köper du den bilden?
Ja, men det, alltså så här, jag har egentligen ingen annan fundamental bild än den som Susanne målar upp. Men om jag ändå ska liksom ge finansministern lite mer rätt. Så, och till exempel bara ta, vi gör ju någonting som vi kallar för småföretagsbarometern, en konjunkturmätning bland våra medlemmar, alltså framförallt svenska små och medelstora företag med ungefär 10 000 svarande. Och vi har tidsserier på den från 1985 när Kikki Danielsson vann liksom Melodifestivalen med bra vibrationer, och i just den mätningen när vi tittar på omsättning och orderingång och sådär, så har svenska små och medelstora företagare inte upplevt så dåliga vibrationer. Så att det är fullt jämförbart när man frågar dem med 90-talskris, finanskris och coronakris. Den är något mildare men något mer utdragen. Men det är klart, det här med negativ BNP-gap, då rör man sig ju ganska långt in i liksom nationalekonomins svarta magi. Att så här, vad är vår potentiella BNP? Det är ju ett mått väldigt känsligt för vilka antaganden man gör. Så att så här,
det blir för teoretiskt eller?
Nej, Nej, men jag tycker det är rimligt. Alltså, en bra gissning är bättre än ingen gissning, så att säga. Så att, men den bild som man möter när man pratar med våra medlemmar ute liksom i verkligheten är att säga, ja, det har varit ett tufft läge. Återhämtningen har varit seg, utdragen. Man ser någon typ av ljus i tunneln. Det är klart att liksom, den absoluta worst case-scenariot i de här tidigare kriserna som du nämner var ju klart värre. Det är ingen som tror att Sverige ska liksom hamna i någon statsfinansiell kris eller en djup finansiell kris på något annat sätt. Men utan det är ett segt, utdraget läge som man möter där ute.
Susanne?
Ja, men jag tror att dels är det en besvikelse. Man är ovan vid att det är så utdraget utan att det verkligen tar fart på det sättet som man ser framför sig. Jag brukar likna det lite om man har spelat det spelet finans. Att när det är bra tider får man ju slå två tärningar och gå dubbla steg. Och när det är dåliga tider får man gå bara med en tärning. Och vi kanske har gått ett tag nu med en tärning. Och nu någonstans under förra året började vi få gå med båda tärningarna. Men under rätt lång tid fick man gå nästan med dubbla steg på två tärningar. Så jag tror att det finns en ovana i att det är som normalläge. Men sen när man tittar på sysselsättningen, den är ju tillbaka på vad den var innan. Det var ett halvår senare än finanskrisen, så ja, det är utdraget, men att säga att det är så liksom det djupet, då får man ju låta som att här skulle vi kunna ha varit i en helt fantastisk plats och nu är vi på den här liksom besvärliga platsen, men egentligen är vi rätt nära då den här långsiktiga trenden.
Men det finns väl en viss psykologi här också, för finansministern beskriver ju ekonomin nästan, ni vet, som en boxare som precis kravlats upp på 9 och så kommer en propp till och så åker man i golvet igen och sen kan man komma upp nästa gång och det känns okej, men tredje, fjärde gången då blir det segare att komma upp. Kan det inte ligga någonting i det att ekonomin liksom, jag vet inte, att det är jobbigt med de här externa chockerna som kommer gång på gång liksom? Carlos, säger du?
Jo, nej, men så är det, och nu ska inte jag sätta på mig någon stor prognoshatt, för det är inte mitt expertområde som sådant, men många av de här modellerna när man gör prognoser och drar ut linjerna bygger ju på någon typ av känsla av att det finns ett jämviktsläge, en liksom, ja, men på lång sikt så kommer vi komma upp och växa om det nu är 2,2% per år eller vad det är, och sen så händer saker hela tiden som hela tiden hackar oss neråt lite grann. Det är liksom vanligare med negativa besvikelser än positiva överraskningar, så att säga. Och det är klart att det hela tiden bygger en viss frustration att återhämtningen i det här fallet då försenas.
Men jag skulle säga att svensk ekonomi ligger ju inte ner. Vi har ju inte bara precis kravlat oss upp, utan vi var ju på fötterna och promenerade ju egentligen runt. Och det vi nu tänker är att det blir lite mer motvind. Alltså, man ska komma ihåg att när vi började det här året så räknade de flesta med 3% tillväxt. Nu kanske en rimligare prognos skulle vara 2%. Men det är ju fortfarande tillväxt. Ibland får man ju känslan av att vi har knappt ens rest oss upp. Det har vi. Vi har kommit långt. Som sagt, vi är nära den långsiktiga trenden och hade en god tillväxt förra året. Så att man får inte måla upp en för svart bild heller, för det kan ju ge en hopplöshet. Men däremot är det klart att man tänker så här, nu ska jag precis börja ta fart och springa, och så snubblar man till igen och så får man liksom börja om. Så jag skulle säga att det är mer en joggingtur än en boxningsmatch som får vara analogin här, tror jag, för att det ska bli rätt.
Jag vet inte vilken mån ni känner er bekväm med att analysera finansministerns politiska avsikter, men kan det vara lite så att hon målar upp en lite mörkare omvärldsbild för att kunna själv kunna skina lite mer och säga, det här har varit riktigt, riktigt tuffa år för mig, tänk på hur det ser ut, men jag har skött mig ganska bra ändå. Vad tror ni, finns en sån politisk logik?
Jo, men absolut. Man behöver man väl inte vara överdrivet konspiratoriskt lagd för att liksom notera vissa tonalitetsskillnader hos politiker beroende på var någonstans i liksom, valcykeln man befinner sig. Det är klart att i det här läget som finansminister vilja kontrastera Sveriges position med andra länder ser väl rimligt, och också kontrastera den mot när man tog över med den inflation som fanns då. Så där man försöker slå sig på bröstet för att man, citat, bekämpade slutcitat inflationen. Det kan man väl också diskutera i vilken mån man gjorde och i vilken mån det bara hände av andra skäl, så att säga.
En historisk fråga till Susanne. Om vi jämför med då finanskrisen och 90-talskrisen, som är väl de kriser som lever i ändå människor och samhällets minne. Hur skulle du jämföra det läge vi befinner oss nu med de två tillfällena?
Men 90-talskrisen var ju någonting helt annat. Man ska ha stor respekt, alltså, som Carl beskriver, för små och medelstora företag och att det ser väldigt olika ut i olika branscher. Tittar man på bygg- och bostadsbyggande, där är det en helt annan situation. Men det har också att göra med befolkningen, inte bara konjunkturen som spelar roll där. Men det finns ju om du liksom drar upp de här kriserna mot varandra, finns det ju väldigt få likheter med 90-talskrisen. Och när det gäller finanskrisen så är vi ungefär på samma plats nu som vi var efter finanskrisen, om man tittar på sysselsättning, BNP-utveckling till exempel. Och det ska man ju komma ihåg att då fick vi enormt mycket stöd med räntesänkningar, vilket gjorde att hushållen inte kände att det var en kris. Så det upplevde man, särskilt om man hade bostad, som någonting inte krisigt egentligen, medan ute i landet var det väldigt besvärligt. Nu har det varit tvärtom. Ute i landet har det gått bättre, exporten har gått starkt, industrin har gått starkt. Medan i storstäderna så har man fått räntor som gör att den här upplevelsen är helt annorlunda. Men i siffror så är de rätt lika.
Tänk på att de flesta journalister är lånetorskar ganska centralt i Stockholm. Så det vi beskriver, det är oftast vår privata ekonomi. Carl, dina medlemmar, det är ju små företag som jag antar har känselspröter väldigt nära konjunkturens kant. Så liksom, vad får du för besked från medlemmarna just nu kring läget? Är det på väg uppåt eller neråt, eller vad säger de?
Vi är faktiskt mitt inne. Jag önskar att jag kunde komma med breaking news och skicka ut någon flash i svenskans då, flöden här kring det. Vi är mitt inne i en ny sån undersökningsperiod. Men precis som Susanne var inne på, så vi delar den bilden i liksom bransch. Att vissa, inte minst bygg, även jag skulle lägga till transport, har också haft väldigt, väldigt tjorvigt. Sen så är det ju liksom så att företagare är ju i grunden närmast irrationellt optimistiskt lagda. Och ser,
det måste man ju vara.
Ja, exakt. Annars hade man inte hållit på. Annars hade man varit fast anställd som chefsekonom till exempel, och varit Torsk i Stockholms innerstad också, snarare än att driva egen firma. Så att man tror ju ändå att vändningen är på gång. När vi frågar nu lite snabbt om vad man tror om Irankriget, alltså det här är ju människor som är jätteduktiga på att driva företag. De är inte liksom råvaruexperter eller krigsstrateger på något sätt, men så tar det för vad det är värt. Så är det väl ändå 6 av 10 som tror att återhämtningen kommer fördröjas ytterligare. Ungefär 4 av 10 tror att man själv, det egna företaget, kommer påverkas negativt, framförallt då såklart till följd av högre energi- och drivmedelskostnader, högre inköpskostnader, men också en dämpad inhemsk efterfrågan. Men 4 av 10 ser inte att man kommer påverkas direkt heller. Så att det är liksom, ja, det är lite grus i maskineriet, men det är inte, det är ingen som ser den stora avgrunden torna upp sig.
Men ska vi ändå prata lite om avgrunden i förhållande till Hormuzsundet? För att i alla fall som det ser ut nu så verkar det inte finnas någon lösning. Och nu har vi dessutom 2 blockader istället för en, eftersom Trump har dragit igång en egen. Susanne, alltså om oljan och gasen, vi har kvar de här distributionsproblemen. Hur kommer ekonomin drabbas om vi tar några veckor eller månader framåt? Hur illa kan det bli om det helt enkelt inte blir någon... Den här gasen och oljan får man helt enkelt räkna bort från världsekonomin.
Ja, nej, men det är ju den stora frågan som egentligen alla brottas med. Och det är väl någonstans kring 10% som man uppskattar att inte kommer ut. Man kan ju 20% gå normalt genom sundet, men en del kan man styra om via andra pipelines och via strategiska reserver och annat. Man ser det i Asien. Där har man redan gått ner på 4 dagars vecka i många länder. Där finns det liksom påtaglig brist. Risken för att vi får brist här i Sverige är ju mindre eftersom vi köper mer Nordsjöolja. Men priset, det kommer ju reflekteras också här. Och sen hjälper inte politiken till. Sverige ganska liten liksom betydelse förstås, men inte bara svenska politiker som sänker priset vid pump. Gör man det så signalerar man ju till hushållen att fortsätta tanka bilen fastän oljan inte finns där. Så absolut, den politik som nu förs ökar ju risken för ransonering eller fysisk brist. Och man hör ju en del om det redan nere från vissa länder på kontinenten där Storbritannien och Frankrike verkar vara mer utsatta än till exempel här hemma då. Men man ska nog räkna med att det kan bli en del inställda flyg. Flygbränslet är ju väldigt utsatt, relativt vanlig olja. Men också pratat som restriktioner på export av plaster från Asien, och tittar man på uppskattningar av utbudsstörningar så är de i paritet med, eller kanske till och med lite högre enligt en del forskare nu än under covid. Så det är ju någonting stort som bubblar där ute som är väldigt svårt att greppa och bedöma på hur stor effekt det får.
Det är ändå ditt jobb att bedöma sånt där. När har vi bensinransonering i Sverige? Om jag är så krass.
Nej, men jag hoppas och tror inte att det blir det. Men någonstans här i maj, juni är väl risken för faktisk brist i Europa mer påtaglig. Det är ju fortfarande så att vi konsumerar det som kom ut ur sundet innan det stängdes. Mm. Sen har det ju blivit lite mer positiva nyheter. Marknaderna följer ju de här tankerstrafiken och det har kommit ut lite mer oljetankers här nu trots blockaden som det ser så ut. Det verkar nästan som att det är lite så när man säger till barnen att ni får inte äta grönsakerna innan maten. Att när USA säger ni får inte skicka ut några tankers, då kommer det ut fler tankers för att då vill man släppa förbi för att testa. Så det är ju svårt. Men ja, här inför sommaren ser det rätt problematiskt ut. För tankarna är ju på fel ställe och de är inte på väg. Så att det kommer ju bli ett hål i leveranserna oavsett vad som händer.
Följdverkningar, eventuella smällar på någon finansiella marknad. Jag inser att vi spekulerar då, men alltså, behöver man oroa sig för det också?
Alltså börsen har ju skakat av sig allting. De konstaterar ju att nu är det fredssamtal och kommer ändå ut några fler tankers än vad det gjorde för ett par veckor sedan. Så på börsen verkar man ha lagt åt sidan för stunden i alla fall och fokuserar återigen på vinster.
Eller skjutit allting framför sig kanske.
Ja, nej, men så länge det inte blir en global recession så tror jag börsen tar det hela med ro. Men tittar man på räntemarknaden har det ju hänt mycket. Marknaden räknar ju nu med att ECB och Riksbanken höjer ungefär 2 gånger. Så att det är ju en förväntansbild av att vi får en effekt på inflationen. Och inte minst då europeisk inflation prissätts ju då på marknaderna till över 3% nästa år. Så där kommer det att synas.
Carl, vad säger du? 10% av världens olje- och gasdistribution utslagen på ett bräde. Vi vet inte när den återkommer. Hur orolig ska man vara över det?
Nej, men det är klart man ska vara orolig. Om jag tolkar det rätt så är det de sista liksom, fartygen som kom ut innan det här anländer sina raffinaderier nu den här veckan. Så att, vi har väl inte sett liksom, den fulla genomslaget än. Sen kan man då ha olika uppfattningar om i vilken mån man tror att marknaden liksom, prisar in det här på ett korrekt sätt. Och då kan man liksom, notera att ja, vi är inte riktigt uppe i de nivåer på oljepriset till exempel som rådde 2022. Så, att, så här, förhoppningsvis är det väl ändå så att vi tror att det inte kommer bli lika allvarligt som det blev då. Konjunkturinstitutet och regeringskansliet, man räknar ju liksom med så här, ja, högre inflation, men vi pratar liksom tiondels procentenheter, inte flera procentenheter. Även i deras lite mer pessimistiska scenarier så pratar man om att man kommer upp kanske på en inflation på 4%, vilket ju är klart lägre än den vi upplevde för bara några år sedan, så att säga. Men det är klart att det är allvarligt. Sen så kan jag notera att liksom ur ett svenskt perspektiv så är företrädare för fackföreningsrörelsen Torbjörn Hållet till exempel ute och försöker no pun intended nu, men gjuta lite olja på vågorna och säga att man tänker hålla sig ansvarsfull i kommande liksom avtalsrörelse för att inte bidra till något inflationstryck, alltså så att inte Riksbanken blir nervös och trycker på avtryckan för fort och börjar höja räntan i Sverige, som Susanne var inne på, som är en räntekänslig ekonomi som ändå är relativt väl positionerad. Så att hoppet lever väl om att det här ska gå ganska bra, men för att citera då Anders Borg, den som inte förbereder sig är oförberedd. Så det är klart att det är värt att fundera på alternativa sämre scenarier.
Inte ett Churchill-citat från början någonstans?
Det är det säkert, men för oss i min generation så är Anders Borg ungefär lika...
Fler Churchill, ja, naturligtvis. Okej, om jag bara drar på så här då. Har alla samtliga bedömningar tagit volume eller? För vi pratar alltså då om paritet då. 20% av oljan passerade genom detta sund. Det var 15% som försvann oljekrisen 73. Då bröts 30 år av massiv ekonomisk tillväxt i Europa. Och det liksom, den återkommer inte på liksom 10-15 år. Samma läge idag när vi kommer från ett mycket taskigare läge. Vi har liksom inte 30 fantastiska år bakom oss, utan vi har ganska kämpiga år bakom oss. Nu går vi mot... Ska man inte vara lite räddare? Men ni verkar inte vara det. Eller?
Nej, men jag är orolig. Jag tycker den här krisen är den som gör mig mest orolig sedan pandemin. Ja. Så jag tycker det är så svårgreppbart. Och om det är någonting som vi också lärde oss från pandemin är just att de här breda utbudsstörningarna är så otroligt svåra att liksom förstå. Nu pratar vi om att man jobbar 4 dagar i Bangladesh, men vad är det för komponent som tillverkas där som inte tillverkas då som vi sen fattas? Så det där är ju svårt. Men man ska ju liksom få hålla tunga rätt i munnen. Vi är också betydligt mindre oljeberoende liksom, jämfört med vad vi var då. Det som också blev effekten av oljekrisen var ju ett omställning till en helt annan ekonomi. Så att vi har ett bättre utgångsläge. Jag oroar mig mer för de här stora liksom, potentiella utbudsstörningarna än just oljepriset i sig för svensk del. Men där tror jag att man underskattar, och jag tror regeringen underskattar inflationen. Jag tror att vi själva kanske underskattar inflationen. Därför man tittar på terminsprissättningen och den ger ju fortfarande en positiv liksom, bild av att det snart är löst och att snart är oljepriset lågt igen. Men om alltså man tittar på den fysiska, faktiska oljan, liksom de som handlas, den är uppe på $150 per fat, medan spotpriset ligger där och pendlar kring 100 i terminsprissättningen. Så där finns det ju en disconnect som räknar med att det här snart ska vara löst.
Om vi ska ta hem det här till Sverige lite. Den budget som lades i höstas av finansministern, den var ju tänkt då till oss hushåll och att få lite fart på oss. Och det skulle bli billigare att tanka och billigare att köpa mat och sådär. Hur tycker ni den ligger med det läge vi har i ekonomin nu? Carl, är det...
Ja, men där har man väl haft lite tur, och det kan man väl unna då en borgerlig regering att för en gång skulle ha lite tur på något sätt. Att till exempel den här matmomssänkningen som jag och vi på Företagarna var lite försiktigt skeptiska till, den prioriteringen, det är så att säga fortfarande av rent principiella skäl. Men det är klart att den är ju klart mer vältajmad nu än vad man kunde se framför sig när den väl beslutades. Så att grundplattan i sig är inte helt fel.
Mm. Och det här Susanne sa tidigare om att det kanske inte är så smart att sänka priset på drivmedel när så att säga, prismekanismen borde signalera att vi inte ska använda det så mycket.
Nej, men och det har hon ju helt rätt i. Och senast jag var här så tror jag att vi pratade lite grann om det, att det börjar bli lite väl mycket nu, att elpriset stiger och då inför man ett högkostnadsskydd, bensinpriset stiger och då sänker man skatten och så vidare. Med det sagt så är det ju inte heller så att det är liksom svenska bilister som kommer att avgöra huruvida det blir ransonering eller inte liksom på världsmarknaden. Och där finns det väl ganska stor stort stöd, inte mer. Vi har gjort en sån undersökning, våra medlemmar tycker en liten men naggande god majoritet tycker ändå att det är rimligt med en sån här tillfällig sänkning. Jag tror inte att det är det som kommer liksom tippa skalan, men det är klart att över tid så är det ju inte oproblematiskt att politiken signalerar att det finns någon typ av mjukt pristak på ett antal varor som man kommer gå in och inte tillåta att priset stiger för mycket eller för snabbt, utan då kommer man gå in och agera, men man berättar liksom inte hur. Vi har ju vissa andra system, jag ska inte bli långrandig, men till exempel kring korttidsarbete, där man har ett system på plats som är väldigt tydligt att drabbas vi av den här typen av lågkonjunktur, då kommer det här systemet kicka in, då blir det på det här sättet. Man pratar ibland om ekonomiska stabilisatorer också, att man har vissa skatter och bidrag så att säga som stabiliserar konjunkturen automatiskt. Nu har vi hamnat i ett läge där politiken är in och fattar väldigt aktiva, snabba, kortsiktiga och inte alltid helt väl förberedda förslag, och det är inte oproblematiskt.
Jag säger att jag hade finansministern här i podden för 2 veckor sedan. Då beskyllde jag henne för att bedriva lite finansiellt nanny-stateskap med medborgarna. För jag tyckte varenda prishöjning behöver ni ju inte dadda med. Hon blev rätt sur på mig över det, för att det tyckte hon inte alls hon höll på med. Men jag framförde den kritiken i alla fall. Susanne, vad tänker du? Den politik som förs av regeringen just nu och det aktuella läget i ekonomin, hur väl rimmar det?
Jag tror att det finns ett problem, precis som Carl inne på, med att man hela tiden är där och försöker peta på enskilda tillfälliga åtgärder som ska göra saker och ting lite bättre här och nu. Och att man då tar både pengar, resurser, tid och politisk energi från de här långsiktiga förändringarna som vi behöver göra. Sänka matmomsen. Man förstår det politiska i att sänka drivmedelspriset. Men för samma summa som man sänker matmomsen hade man ju kunnat sänkt till exempel, eller man kunde halverat statlig skatt, eller man kunde dubblat jobbskatteavdraget, eller man kunde höjt barnbidraget lika mycket så att hushållen kunde välja om de ville köpa mat eller någonting annat för det, eller barnfamiljer kunde välja det. Så det finns rätt mycket som man hade kunnat gjort. Och jag tycker politiken, eller finanspolitiken, kan ta konjunkturhänsyn, men man ska göra det man ändå skulle ha gjort. Jag undrar ändå hur företag ska tänka med sänkta arbetsgivaravgifter som är tillfälliga. Ska man anställa unga och sen säga upp dem? Nu kanske inte matmomsen, vi får se om den kommer tillbaka eller inte, men hur ska hushållen förhålla sig till allt det här tillfälliga som sker när de ska fatta sina långsiktiga beslut?
Ja, nej men då, så här, om jag också ändå ska ge finansministern och regeringen lite cred, så givet att man inför till exempel ett högkostnadsskydd för el riktat till hushåll, inte till företag kan noteras, så gör man det väl på ett relativt smart sätt, nämligen att man baserar det på konsumtionen då i januari och februari. Det är inte så att man liksom stimulerar ökad efterfrågan och ökad användning av den här varan. Man skulle ju rent teoretiskt kunna tänka sig något liknande på bensinskattesidan, att man helt enkelt, om det nu är väldigt, väldigt viktigt för den av politiska skäl, att man kompenserar bilägare baserat lite grann på geografi, var man bor någonstans, och inte subventionerar den faktiska konsumtionen av drivmedel. Men med det sagt så tycker jag att ett mycket bättre och enklare spår hade ju varit, som Susanne också inne på, med risk för att lägga ord i din mun här, att alltså elskatten borde sänkas permanent generellt. Det är en fiskal och onödig skatt som försenar elektrifieringen. Så att det här med högkostnadsskydd borde vi undvika. Men givet att man gör det så gör man det på ett inte helt dumt sätt ändå, så att säga.
Ja, men det är ett snabbt sätt att få ut pengar. Det är svårt att hitta andra snabba sätt. Men även om man nu gör bakåtblickande, det var man ju förra gången också med elstödet. Så att om man vid 2 tillfällen har fått det baserat på sin konsumtion under vintern, så kanske man när det blir kallt och dyrt nästa vinter tänker att ja, men jag kan bränna på, för att det kommer ju ändå ett elstöd som kommer baseras på vad jag har gjort. Så att det funkar ju bättre första gången, och om man gör en tredje gång, ja, då kommer hushållen räkna med det. Och jag tror också att man sätter lite grann en farlig norm här, att man förväntar sig att politiken ska komma. Så det blir svårt för framtida regeringar att säga att nej, men nu ska vi inte hjälpa till. Och det kommer ju då ta ytterligare reformutrymme också framåt. Så en långsiktighet.
Men en fråga anslutning till det. Nu är det ju så att staten går ganska mycket back i år och nästa år. Och vi gjorde det förra året också. Det säger folk, det är inte så farligt, för vi kan låna och vi har så låg statsskuld. Men det skapar ju ändå liksom en alltså om man inte gör någonting så kommer ju det här underskottet ligga kvar, om man inte då inkomsterna höjs eller utgifterna sänks. Hur oroad ska man vara det där över att vi helt enkelt inte tar in de pengar, eller staten tar inte in de pengar som vi förbrukar i liksom daglig drift just nu? Vad tänker du om det, Susanne?
Ja, men på kort sikt behöver man inte vara så bekymrad om givet konjunkturläget. Men däremot kan man ju fundera på vägen till balans. Och särskilt när man dessutom lägger mycket upplåning till försvaret och Ukrainas stöd utanför budgetramverket. Så det är klart att det finns en risk att det kommer bli rätt svårt att komma tillbaka till en budget i balans. Och
ja, politiskt inte minst. Att du så säga till väljarna att nu blir det slut på det roliga helt enkelt.
Ja, man har väl lagt det 2030 ska man presentera en plan för hur försvaret ska finansieras långsiktigt. Så det skjuter man ju också på framtiden. Så det kan man ju känna en oro för. Här och nu är det ju helt fint. Men jag tror, om ni lyssnar på politiken och jag som sitter på finansmarknaden, att det finns en idé om att det finns en liksom oändlig statsobligationsmarknad att ta av. Som, lånar man mer så emitterar man fler obligationer och kommer få betala mer. Så de låga räntorna är också betingade på att vi inte börjar låna på ett oansvarigt sätt. Då skulle statsskulden snabbt kunna bli dyrare. Precis som vi ser i Storbritannien och Frankrike till exempel.
Carl, tycker du man ska bekymra sig över ett budgetunderskott som ändå ligger kvar några år? Sådär?
Ja, men lite grann som Susanne är inne på också. Kanske inte på grund av nivån i sig, men lite hur argumentationen låter. Att vi har då 6 av 8 partier som enades om att man ska ha ett balansmål. Och sen så enades allihopa om att frångå det ganska omgående och lägga ganska stora saker vid sidan av. Man kan ha viss förståelse för det, men det gör liksom hela ramverket mindre transparent. Man kan notera att liksom, 2 av oppositionspartierna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, står inte bakom ett balansmål utan vill ju dra kreditkortet lite mer. Och du sa tidigare att man minns 90-talskrisen. Jag är lite orolig för att allt färre av liksom de policyprofessionella eller vem man nu ska prata om.
Det är bara jag som är gammal som
minns faktiskt varför vi har det ramverk vi har och vad som riskerar att hända om man inte tänker på att hålla sig till det. Det går ganska fort att gå från 35% statsskuld till någonting substantiellt högre om man adderar en liten kris och lite oförsiktighet.
Ja, och tittar man på statens budgetsaldo som jag slår upp nu. Minus 100 i fjol, minus 180 i år, minus 180 nästa år, minus 70 2028, minus 30 2029. Det är ju nästan då 500 miljarder på 5-årsperiod. Och sagt, där ska man ju arbeta sig i kapp så att det helt ska nolla någonstans också. Så att ja. Vi får väl se hur det går med den saken.
Ja, om man bara lyssnar, nu ska inte jag bli överdrivet politisk kanske, men om man lyssnar på önskelistorna från vissa av oppositionspartierna också när det gäller kort arbetstid och borttaget karensavdrag och så vidare, så finns det saknas ju inte idéer på vad man skulle kunna lägga ett antal hundratals liksom, miljarder på.
Mm. Hörrni, vi ska sy ihop det här. Vad skulle ni säga den närmaste framtiden? Vad är det viktiga som ni tycker man ska hålla ögonen på i nyhetsflöden eller makrosiffror eller vad det nu kan vara som så att säga kommer avgöra vart ekonomin och det hela är på väg? Vad skulle du säga, Carl?
Nej, tyvärr är det väl så att sociala medier är där man får reda på både det ena och det andra liksom, när dagen gryr i landet i väster. Sen så har det ju varit lite...
Alltså man ska titta Trumps sociala konton.
Ja, kanske. Tyvärr. Man får ju liksom vissa då såna här påve och Jesus-memes på köpet. Men det är sånt man får ta. Sen så har det ju varit lite identitetskris nästan för oss som då ändå tror att marknaden, vad nu det är för någonting med stort M, oftast har rätt i sin prissättning. Det visar sig att det verkar inte som att någon riktigt vet vad som kommer att hända, utan det är ju fria spekulationer där ute. Men det är klart att det, på något sätt så ska det aggregera den kunskap vi faktiskt har. Och om det visar sig att den kunskapen är nära noll så må så vara. Men det är klart att prissättning över tiden då tenderar att vara informationsbärande.
Fast vissa snabba ompositioneringar 5 minuter innan har ju visat sig väldigt skapa väl.
Om man tror på insiderhandeln verkar ju vara väldigt säker. Så.
Ja. Vad säger du, Susanne? Vad tänker du framöver? Här? Vad ska vi titta på? Dels nyhetsflödet, dels viktiga makrosiffror som kommer. Vad är det som kommer att avgöra hur det här går?
Ja, nej, men man får ju ta nyhetsflödet med en liten nypa salt. Det är ju mycket nyheter som tajmar marknaden och både driver priser upp och neråt. Så det är ju klurigt när så mycket av nyhetsflödet styrs av USA och Iran egentligen, som båda har ganska mycket stakes in the game. Men däremot kommer jag titta såklart på dels inflationsförväntningarna här, hur de utvecklas framöver, vad vi ser i liksom prisplaner, de här tidiga indikatorerna för inflation. Såklart, vad händer nu när de sista liksom, tankarna kommer in, när vi börjar se mer faktisk brist, det kommer jag kika mycket på. Och sen förstås konjunkturinstitutets barometer, som är den största undersökningen för svensk ekonomi, brukar korrelera bra med BNP, kommer i slutet av månaden. Där får vi lite mer. Sen tittar jag mycket på veckostatistiken. Jag gör arbetsmarknads- och ekonom i botten och den var rätt oroväckande igår. Så det börjar finnas en del tecken på att företagen avvaktar. Men tyvärr, KI-barometern brukar säga, ska man bara kolla på en annan grej, kolla på den. Annars är det tyvärr ett pussel. Och såklart, vilka tankar tar sig igenom, hur mycket olja verkar vara på väg ut och de här uppskattningarna av vad som fattas.
Ja, man får titta på marine traffic, kanske den bästa förutsägelsen för hur det kommer gå. Det var vad vi hann med idag. Stort tack Carl Ernlund från Företagarna för att du gästade med idag. Stort tack Susanne Spektor från Danske Bank för att du gästade med idag. Tack båda.
Tack.
Tackar.
Vi ska avsluta med att bara påminna om ett bra erbjudande till poddlyssnare. Och det är att testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Det gör ni genom att gå in på svd.se/testa ledare och beställa. Där får man 2 månader helt gratis och då ingår tillgång till samtliga artiklar på svd.se och tillgång till samtliga poddar. Och dessutom får man dela digital tillgång med en vän. svd.se/testaledare. Gå in och beställ där direkt. Stort tack för att ni har lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har förslag och idéer på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.